när jag ser framför mig en grizzlybjörn så är det någon som reser sig på bägge fötter och har ett vrål. Samtidigt så är det en väldigt mjuk och len päls. Så man behöver ofta kombinera, sätta gränser, vara tydlig, claim your space, det vill säga allt det här utrymmet vill jag ha idag, tack. Med en ödmjukhet också, för att annars blir man bara hotfull för andra. Men kopplat då också till att inte bli offer för saker, se till att du får det utrymmet du vill ha. Bestäm dig i förväg för vilket utrymme du tycker att det ska vara. Så tar du med den här grisbjörnen in och se till att det blir så. Så magkänsla, gå tillbaka om du inte hade den där och då. Styr upp i efterhand och claim your space. Ryt ifrån. Berätta var dina gränser går. Men gör det med ödmjukhet så du inte skräms för mycket.
Det här med att claima sin space och stå upp för sig själv, det är inte alltid helt lätt. Det är inte konstigt att vi ibland är mer rädda för riskerna med att säga ifrån när vi blir utsatta. Men det finns så mycket häftigt som kan komma med att ha så mycket respekt för sig själv att man inte låter sig själv bli utsatt. Och det är just det här som jag och Elisabeth pratar om i veckans avsnitt. Och att det aldrig är för sent att gå tillbaka och rätta till en dålig magkänsla eller konfrontera någon som behandlat dig illa. Ni kommer få höra en väldigt stark story ur Elisabeths eget liv om hur hon gjorde just det. Så till alla er som lyssnar. Vi har alla en inre kraft och styrkan att stå upp för oss själva, även om det inte alltid känns så. Så se till att lurarna sitter bra. För här kommer ett avsnitt om hur du också kan frigöra din inre grizzlybjörn. Då säger vi hej och varmt välkommen igen till Elisabeth Kylenstierna.
Tack igen.
Ja, idag är jag ju hos dig på Tändstickspalatset.
Aha.
Och sitter i ett fantastiskt vackert rum här.
Ja, det här rummet heter New York.
Ja.
Alla rummen heter olika städer här. Så där, vi kan ju tänka att vi sitter i New York när man vill.
Ja, vi kan ju drömma om det i coronatider. Vi får alla göra anpassningar här och sätta upp din mic på massa böcker. Och det är så. Vi gör vårt bästa för att klara av den här perioden.
Ja.
Men du är ju tillbaka, för du är ju en av lyssnarnas favoritgäst,
ja, det
måste jag säga. Ett av de mest lyssnade och delade avsnitten någonsin, faktiskt.
Det är jätteroligt att det är så, verkligen.
Ja, det var häftigt. Och då var det ju på temat good enough.
Ja.
Och du gör ju så himla mycket, så jag kände att jag måste ju pumpa dig på ännu mer, eftersom du verkligen går hem, tänker jag.
Ja, tack. Vad roligt att du tycker det.
Jag blev ju lite förälskad i dig, men det sa jag ju. det är väl okej, kan jag tänka mig.
Ja, och du vet vad som är så fint då? Att du egentligen inte är det i mig, utan att du tycker om dig själv i mitt sällskap.
Ja, det kanske är så.
Ja, det brukar vara så när man tycker om någon, att det egentligen handlar om att man, det är klart man kan tycka om andra också, men så här, när man mår bra ihop med någon, så brukar det ju vara att man känner sig väl tillsammans med någon. Det blir liksom avslappnat och skönt och inte så krångligt och sådär.
Nej, men det jag uppskattar med dig är att du ger väldigt mycket av dig själv. Alltså jag får känslan av att det är genuint, att du vill dela med dig och liksom sprida det du kan och liksom inspirera. Att det är genuint på riktigt att du vill göra det.
Ja, det är det verkligen. För ni som lyssnade förra gången, ni kommer ihåg liksom lite grann hur min historia var kanske, just det här med, jag tänker på det du säger nu med genuint, för jag har ju varit väldigt duktig på att hålla fasad förut. Alltså att ingenting fick märkas och det var inte egentligen så genomtänkt. Jag var bara så van vid det. Och även inför mig själv. Att inte erkänna vad jag var orolig för. Vad jag gick och tänkte på. Hur mycket jag fokuserade på vad andra tyckte om mig. Eller vad jag trodde att de tyckte om mig. Och så. Så det här med att vara genuin och på riktigt. Det är liksom näringen. Jag tänker att det tar så mycket energi att spela något annat. Mm. Så det är mycket jobbigare. Det kan vara jobbigt att vara, att ge väldigt mycket, att vara genuint så intresserad av människor som jag är också, för att jag måste också hitta mina gränser så att jag inte tar slut.
Nej, men, så att du inte ger för mycket av dig själv heller.
Nej. Men jag brukar känna ganska direkt i magen när jag är så här, panik, jag vill inte, och då får jag backa.
Nu är det för mycket.
Ja.
Men du sa en sak tidigare också som jag vill nappa tillbaka på lite, för du sa att du tidigare liksom anpassade dig väldigt mycket utifrån vad andra tyckte att du skulle vara, eller hur? Om jag uppfattade det rätt. Mm. Och det här är ju någonting som är väldigt vanligt förekommande för kvinnor i näringslivet. Det är något som jag ser och hör väldigt mycket, att kvinnor anpassar sig utifrån en norm i näringslivet. Hur mycket ser du det?
Ja, jag ser ju det väldigt mycket och i väldigt många olika branscher. Jag åker nu, om man tänker mitt vanliga liv då, så är jag ju på resande fot mycket. Jag kommer ju till nya arbetsplatser flera gånger i veckan och möter vissa som jag möter regelbundet under lång tid och vissa som jag träffar kanske bara en gång.
Mm.
Och det här med att anpassa sig efter vad andra människor tycker, det kan ju också vara så att jag anpassar mig efter vad jag tror att andra tycker. Så det behöver inte ens vara uttalat.
Nej.
Utan det kan ju vara ens egna tankar och idéer om vad andra förväntar sig.
Mm.
Så. Ja, men jag ser ju till exempel i många grupper där det är män och kvinnor att kvinnorna pratar väldigt fort.
Mm.
Den lilla prattid man får, så går det väldigt snabbt.
Mm.
Och männen brer ut sig.
Mm.
Och jag ser att kvinnorna ofta, om det är två som börjar prata samtidigt, du vet, man råkar prata i mun på varandra.
Ja, det händer ju.
99 av 100 gånger så är det kvinnan som artigt överlåter åt mannen att börja.
Mm.
Jag skulle inte säga att det är så stor skillnad på män och kvinnor i öppenhet och transparens.
Mm.
Jag tror att kvinnorna pratar mycket mer om de här sakerna. Men det finns överallt, det pågår hela tiden. Och mitt jobb när jag är ute, det är ju att hjälpa dem att få syn på de här sakerna.
Mm.
För jag observerar ju väldigt mycket hur folk beter sig.
Mm.
Och sen berättar jag vad jag ser. Eller ber dem först såklart att säga vad de tänker på.
Mm.
Och då är det väldigt ofta så att folk har tänkt på saker, men de gör ingenting åt det.
Vad tror du det beror på?
Att de inte törs.
Nej.
Att de inte vet att de har mandat. De förstår inte att de har mandat att faktiskt säga ifrån. Att man kan vara rädd för, vad händer om jag plockar upp det här?
Mm.
Vi kanske kan prata om det nu, men vad händer sen?
Mm.
Hur blir vårt samarbete efter det här? Vad blir det för konsekvenser?
Mm.
Ofta vill man berätta om någonting, men man vill inte säga, säg inte att det var jag som sa det. Utan de går och berättar det här till någon, till sin närmaste chef eller till sin personalchef eller någonting. Men de får inte säga att det var jag.
Mm.
Så egentligen behöver vi ju liksom injiceras med ett väldigt mod. För det är modigt. Det krävs ofta mod att vara mera öppen och mera transparent. Och säga mer vad man tycker och tänker. Och jag tror ju att alla människor har det där i magtrakten någonstans, finns så flimrar det till när det inte känns bra. Och då gäller det att det inte vara för mycket upp i huvudet och tänka, men jag kan inte säga det här nu och mötet är ju snart slut och hur ska jag, vad ska hända då? Tänk om man blir ledsen. Och hade jag verkligen rätt? Det kanske var, hade jag fel egentligen?
Mm.
Utan det gäller att gå på det där som är i magen.
Mm. Och vi säger ju ofta mod och det är ju inte alltid helt lätt, tänker jag.
Nej.
Och våga säga ifrån.
Aha.
Och sen ofta när det uppstår såna här situationer som vi pratade lite innan vi satte på micken här också om härskartekniker.
Aha.
Att ofta så sker det ju ett rum och sen går man ut med en dålig magkänsla. Mm. Man har inte riktigt förstått att det har hänt.
Nej.
Alltså som här pratar vi ofta om lilla gummanfacket som är väldigt, väldigt vanligt.
Äckligt.
Ja, det är äckligt och så äckligt. Sjukt vanligt. Aha. Alltså jag hade en föreläsning igår för 100 kvinnor och 80% upplevde att de har blivit satta i lilla gummanfacket.
80%. Är det liksom ganska nyligen också då? Eller är det så här under sin livskarriär?
Ja, då
eller?
Var det. Hur har du upplevt att du har blivit satt i det?
Någon gång. Om alla de 80%en nästa gång det händer, för det kommer att hända igen, bara bestämmer sig för att säga ifrån.
Ja, för grejen är så det som slog mig när jag startade den här podden. För då hade jag med lilla gummanfacket som en fråga. Så här, har du blivit satt i det någon gång? Och alla mina poddgäster, de svarade att det har hänt så många gånger så att jag kommer inte ens ihåg en specifik gång.
Nej, just det.
Så som svar på din fråga, var det nyligen? Ja, troligtvis. Alltså jag tänker att det händer så ofta så att man är så van vid det. Mm.
Det var nog både nyligen och förr. Och
ja, troligtvis. Ja. Nu var det digitalt så att jag, du vet, var en sån här frågeformulär. Ja. Ja. Men jag tänker att hur ska man hantera det i efterhand? Därför att ofta så är det ju i stunden väldigt, väldigt svårt att sätta fingret på det. Ja.
Alltså, om jag tänker att det är så här. Att ju fler gånger man hanterar det i efterhand, desto kortare kommer reaktionstiden bli. Och till slut så har du så mycket sinnesnärvaro i stunden att du säger ifrån där och då, för du hör det. Är du med på vad jag menar med det?
Jag får få utveckla lite.
Ja, det ska utveckla. Så här. Vi säger att du kommer hem med den där magkänslan. Eller du går ut från det där rummet eller hem från den där festen eller vad det är. Och så har du det där pirret i magen som är så här. Vad fan var det som hände? Vad sa han egentligen? Och jag bara stod där. Och flinade. Alltså, det är ju också ett osäkerhetstecken att vi... Så, det har hänt någonting då av det här lilla gumman-karaktären. Då går man tillbaka. Man går tillbaka. Man ringer upp. Man skriver inte. Och det här är ingenting för skrivande. Det här är för samtal. Man ringer upp. Man går tillbaka. Man kliver in på kontoret nästa dag. Man ringer upp sin kompis, om det nu var sån. Man söker tag i den här personen. Och så säger man, vet du, det var en grej här nu som hängde kvar från igår. Eller förra veckan. Man får inte komma för långt efteråt. För då finns det ju risk att personen inte kommer ihåg situationen. Så en vecka kan, inte mer än en vecka. Annars får man vänta till nästa gång och det kommer hända igen. Man går tillbaka och så säger man, du, det här igår som hände. Det är någonting som hänger kvar. Du sa, jag skulle vilja säga vad det var du sa till mig. Är det okej? Har du tid med det nu? Då har vi gett dem lite ställtid att nu vill jag prata om en sak. Sen är det viktigt att man säger ordagrant vad det var personen sa. Man får absolut inte dra på för att det ska ha mera effekt eller något sånt.
Nej.
Man säger ordagrant, ja, du sa så här till mig, bam, 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 bam. Och så berättar man. Och jag märkte att jag gick hem. Jag sa inte ifrån då, men jag gick hem med en olustig känsla i magen. Jag kände mig lite så här nedtryckt och förminskad. Så. Och det är mitt ansvar att säga ifrån. Men eftersom jag inte kom på det här förrän jag kom hem, så tänkte jag att då skulle jag göra det nu. För jag gissar att du vill höra hur det påverkar andra människor. Hur du uttrycker dig. Det gissar jag att du är intresserad av. Liksom. Och det går ju inte att göra någonting åt nu. Men jag ville bara berätta det för dig. För att jag ville tänka att nästa gång vi har ett sånt möte. Eller nästa gång du är i en situation med en person. Att det säkert kan vara användbart. Så. Och man måste uttrycka de här sakerna med en god vilja. Det handlar inte om hämnd eller trycka till någon. För då kommer de bara vilja försvara sig. Och då har de faktiskt inte lyssnat.
Nej.
Men gå tillbaka, gå tillbaka, gå tillbaka. Säg de här sakerna. För att ju, det som händer är ju att vi visar oss själva en enorm jävla respekt. Någon tryckte till mig och jag visade tillbaka att det där var inte okej. Och då har jag märkt för min del att ju oftare jag gör det här, desto kortare blir min reaktionssträcka. Min reaktionsfas, så att jag kan finna mig där och då i stunden och istället säga, vad menar du nu? Det är en väldigt bra enkel fråga. Vad menar du nu när du säger så där? Vad menar du då? Jag behöver förstå det.
Är det ingen som upplever det liksom aggressivt? Vad menar du nu?
Eller? Jo, om man är aggressiv så kan du uppleva det. Det är därför man måste ha koll på
hur man säger
sina intentioner. För vill jag trycka till någon, då kommer det att märkas. Så det behöver ju handla om att jag vill ta hand om mig.
Har du något exempel på när du själv har gått tillbaka så rättat till saker som har hänt dig?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har ett jätteexempel som också är väldigt långt tillbaka i tiden. Men som blev aktuellt nu. När jag var tonåring så blev jag utsatt för ett övergrepp av ett helt gäng grabbar. Och jag har inte stött på någon av dem under alla dessa år. Även om någon av dem har bott i samma stad och sådär. Men jag har ju haft den här händelsen liksom väldigt nära mitt hjärta. Och i och med att MeToo-rörelsen sparkades igång så blev det ju aktuellt att det var ju väldigt många som hängde ut olika personer åt höger och vänster. Och jag har alla dessa år undrat, hur ska jag göra ett avslut på den här händelsen? Liksom, hur ska jag, om jag stöter på någon av dem där, vad ska jag säga då? Och jag har ju lekt med alla möjliga olika tankar av att hämnas, att ringa upp någons fru, att, för jag vill att människor ska veta hur de här grabbarna var. Men jag har inte gjort något av det, för ingenting av det ligger nära mig i hur jag vill vara som människa. Så därför så har jag inte gjort någonting. Och så är det så märkligt att jag för 2 år sedan var på en middag hos några kompisar. Och det är inte några kompisar som jag umgås särskilt ofta med, men känner sedan en lång tid tillbaka. Och jag vet att det ska vara lite annat folk där. Och jag kliver in i hallen och ser, liksom längre bort i den här lägenheten, så ser jag en av de här grabbarna. Och den som var värst av allihopa.
Mm.
Och jag blir, hela kroppen skakar. Mina händer skakar, hela kroppen skakar. Jag blir som torr i munnen. Jag får liksom så här korta andetag. Och jag tänker, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Och min första reaktion blir, jag måste gå härifrån. Jag bara går rakt ut. Men sen har jag den här grizzlybjörnen i mig.
Mm.
Som gör att, nej, jag ska inte fly härifrån. Utan jag ska stanna kvar här. Och så ska jag ta hand om det här nu. Men jag vet inte riktigt hur ännu. Men jag ska ta hand om det. Jag gick in i ett eget litet rum där. Jag smet in i ett rum och funderade på, vad ska jag göra nu? Vad är rätt av mig att göra just nu? Jag pratade också med personen som hade den här middagen. För det märktes ju liksom att jag var lite chockad. Så jag berättade för henne att en av dina gäster här har faktiskt är en del i ett gäng som har utsatt mig för ett övergrepp. Jag kommer inte kunna sitta på den här middagen bara. Liksom, utan att säga någonting om det. Och hon förstod ju det och var jättehjälpsam och supersnäll. Men det här var ju ändå min sak att ta hand om. Jag hade också en killkompis där som var så här, jag tar hand om det här. Jag går och pucklar på honom ungefär. Men för mig var det jätteviktigt att det här är min. Det är jag. Apropå det här med att inte bli offer för någonting. Jag ska ordna mitt eget skydd. Eller min egen upprättelse. Eller mitt eget i det här. Och till slut så hade jag bestämt mig för vad jag behöver göra. Jag behöver göra det här nu. Jag behöver göra det själv.
Mm.
Så jag gick in i det där rummet där han var. Och jag vinkade till mig honom. Och han kände ju såklart igen mig. Och sen så liksom tog jag med mig honom in i ett rum intill. Och så sa jag, och han så här, hur har du haft det? Nej, vi ska inte prata om någonting annat nu än det jag ska säga till dig. Och så sa jag till honom att du och ditt gäng som utsatte mig för det här övergreppet som du minns när jag var 14 år gammal. Det har satt sådana spår hos mig i hela mitt liv fram till nu. Mm. Både fysiska och psykiska är. Det har kostat mig jättemycket det ni gjorde. Och jag har gått och väntat på hur fan det ska bli att se någon av er. Vad ska jag göra? Hur kommer jag reagera? Och nu är du här. Och du var värst. Du var den värsta av er allihopa. Och det ligger inte för mig att hämnas, att tjalla till din fru, att gå ut i media och sätta ut namn och bild. Det är inte min grej att göra så. Jag vill möta dig så här, rakt mellan 4 ögon. Och jag vill att du ska veta hur fruktansvärt jävla ont det har gjort. Men nu är vi här och nu, jag kommer aldrig kunna vara i samma rum som dig igen. Så du eller jag behöver lämna den här middagen. Du och jag behöver gå härifrån.
Mm.
Och han var ju väldigt skakad. Han började nästan gråta. Han var liksom oerhört omtumlad. Och ville ställa massa frågor och ville säga massa saker. Och jag sa, jag vill inte höra någonting. Jag vill bara veta vem av dig och mig som ska gå härifrån nu.
Mm. Och så starkt. Ja. Mm.
Och då så gick han iväg några minuter till sin fru. som också var med och sa väl antagligen till henne att han behövde gå. Jag vet inte vad han sa, men han kom till mig och sa att jag går härifrån, och så ville han börja säga saker. Jag sa bra, gå bara då, liksom, bara gå. Och sen gick jag tillbaka, sen gick jag in på det här kalaset och var med på den här middagen och åkte hem efteråt, och alltså jag var så sjukt stolt över mig själv. Mm. Jag var då den så här, som 49 år och tog hand om min 14-åring. Mm. Alltså den 14-åringen som jag var då så långt i förväg. Mm. Henne tog jag hand om. Finally, äntligen så fick hon liksom göra ett avslut. Och hon fick någon som så här, tog henne i handen och gick före till den här mannen. Och bara liksom gav henne den här styrkan som hon inte hade haft då när hon var 14. Det var också helt fantastiskt att jag hade helt vita kläder på mig den kvällen. Jag hade en vit kostym som jag hade haft hängande i garderoben, aldrig använde, men jag hade den kvällen.
Mm.
Det är så här olika små fina symboler. Mm. Efter det så hörde han av sig jättemycket till mig. Mm. Och jag svarade aldrig. Först till slut så svarade jag på ett sms där jag skrev att jag är inte intresserad av att höra dig. Jag vill inte höra din historia, jag vill inte höra dina ursäkter, jag vill inte höra någonting. Och jag har inget mer att förklara, och jag vill att du slutar kontakta mig.
Mm.
Och då gjorde han det.
Mm. Vad ville han säga då?
Alltså... Ja, han ville väl säga, be om ursäkt. Han kanske ville förklara en massa saker. Höra mer. Han ville ju visa väldigt mycket omtanke. Mm. Det hörde jag ju på hans röst i massa telefonmeddelanden och sånt där. Och det är ju fint. Men jag var inte intresserad av den.
Nej, det är klart.
Jag hade egen omtanke som jag gav åt mig själv.
Mm.
Och för mig är det så här. Apropå att det vi gör idag, det ger vi vidare till... både andra levande människor, men också de generationer som ska komma efter oss.
Mm.
Den generationen jag är i och hur var för mig när jag var 14, jag vågade aldrig berätta det. Jag berättade det för en enda kompis.
Mm.
Men för mig handlar det om att spela om den scenen och ge den ett annat slut, fast i nutid. Och jag... har sån otroligt stark tillit till mig själv idag.
Mm.
Att jag kan vara den starka, tydliga, förnuftiga, kloka, modiga. Men också sårbara person som jag behöver ha med mig.
Mm.
Jag kan vara den själv.
Det måste ha gjort så sjukt mycket för dig att liksom våga... Det måste ha blivit som en vändpunkt på något sätt.
Ja.
Eller? Ja.
Jag var hög. Man behöver inga substanser för hur hög man blir av att stå upp för sig själv.
Mm.
Så det är det jag menar, det här att gå tillbaka nästa dag eller en vecka senare eller vad det nu kan vara. Mm. Det går att gå tillbaka 35 år efteråt också och tala om vad det beteendet, den händelsen, den katastrofen har, hur den har satt spår och också styra upp.
Mm.
Styra upp och sätta gränser, fast de kom väldigt mycket senare. Och jag vet ju att det finns många, många, många av de som lyssnar som också har varit utsatt för saker.
Mm.
Det går att gå tillbaka och berätta för människor. Så här blev det för mig. Det blev riktigt jävla illa. Men nu är det bra, för nu har jag tagit hand om mig.
Det här är en jättestark situation, alltså som du har varit med om, en stark upplevelse. Och jag tänker att det här modet kan ju appliceras på det lilla också, som du säger. Alltså bara det här att stå upp för sig själv och våga göra det. För det där, det har också gjort någon gång med någon chef som jag gick tillbaka. Nu har jag hört att du har sagt det här, och då känner man sig ju bara så här superstark.
Superstark.
Ja.
Man har den där enorma styrkan. Mm. Alla har det i sig. Mm. Det finns där. Och ju fler gånger vi plockar fram det, desto mer tydligt blir det.
Mm.
Jag hade på Instagram för ett tag sedan, så var det någon som skrev DM till mig. Ja, vill du gå ut och dricka champagne? Och jag bara, nej tack. Nej, men jag skulle gärna vilja lära känna dig lite. Och jag tänkte så här, nu ska jag kolla upp den här snubben.
Mm.
Så jag kollade upp honom. Då visade det sig att han levde i en relation med någon.
Mm.
Så då gick jag tillbaka och frågade, du, din tjej, vet hon om att du vill dricka champagne med mig och att du skriver till mig här?
Mm.
Liksom, har du... Vad tycker hon om det?
Mm.
Ja, nej men alltså, men vadå? Ibland kan man ju vilja liksom umgås med någon annan. Ja, fast sån, det vill inte jag.
Nej.
Så att, nej tack. Och så kändes det så jävla skönt att bara säga ifrån. Och sen det han gör sen, då är han så rolig. Då kontaktar han mig när de har gjort slut. Kan vi dricka champagne nu?
Ja.
Nej. Nej, men på riktigt. Tror nej, tack, att jag skulle göra det med någon som slirar lite utanför som du verkar göra? Aldrig i livet.
Det var ju proffsigt att hålla på att säga. Men...
så det är så här, det är det jag menar. Det finns i stort, det finns i smått. Det finns lite överallt. Det här handlar inte om att gå runt och bli någon argbigga som bara så här, du vet, attackerar åt höger och vänster. För det är ju väldigt mycket kärlek till sig själv och för sina egna gränser. Det är ju det handlar om. Att ta hand om sig själv och leda sig själv genom att också berätta för andra människor att så där vill inte jag att du beter dig mot mig, för jag är nämligen ganska rädd om mig själv.
Ja, jag tänker att den här rädslan för att vad som ska hända om man säger ifrån, att den blir mindre och mindre ju mer man får känna känslan av hur det är att stå upp för sig själv, tänker jag.
Ja, och egentligen så ska ju rädslan snarare vara, vad händer med mig om jag inte säger ifrån? Varför ska jag tänka på vad som händer med dig om jag säger ifrån till dig? Jag behöver ju tänka på vad händer med mig om jag inte säger ifrån. Och så länge man säger ifrån på ett schysst sätt, så tror jag inte att det behöver bli så mycket reaktioner.
Nej, det behöver inte vara så himla farligt.
Nej, det kan bli ett bra samtal. Jag hjälper ju dig att få syn på något. Jag hjälper ju dig att få syn på att du kliver över gränser. Då har jag ju ändå varit mån om mänskligheten, liksom.
För vad är riskerna med om man liksom inte vågar stå upp för sig själv? Alltså i längden, tänker jag. De är ju jättestora.
Det är jättestora. Då dör man ju på insidan.
Ja.
Och det är det aldrig värt.
Men vi måste ju prata om en sak som... Du ska ju ha en digital AV med mig nu. Och jag vet att du har haft en föreläsning om det här med att inte bli ett offer.
Ja.
Och jag vet ju att det är ganska lätt att ta på sig en offerkofta. Att man tycker synd om sig själv. Vilket inte är konstigt. Men det är också, man måste ju också ta sig ur den, tänker jag. Som vi kvinnor som möter så sjukt mycket utmaningar längs våra karriärer. Det är ju... Det är ju fakta att det är så. Men då måste man ju också på något sätt... Jag använder ju det som energi till att vilja förändra och göra någonting annat.
Ja.
Men det är ju lätt att fastna i ett ältande, så här, tänker jag.
Jo, men alltså det är ju så här. Det är klart att vi måste få tycka synd om oss också. För vi är ju ändå med om saker i livet som är väldigt smärtsamma och sårbara. Och det ser vi ju nu. Det är ju människor som blir sjuka och dör. Det är företag som måste slå igen. Bolag som har funnits kanske i många generationer och så vidare. Det är jättemånga saker som händer som är förfärliga. Så man behöver ju få tycka synd om sig själv och man måste få vara i kontakt med sorg. Det går inte att springa ifrån sorg. Och alla de här klyschorna och dumheterna som folk säger att tiden läker alla sår och massa bullshit. Det är ju inte på riktigt. Det är ju bara för att hitta något sätt att slippa faktiskt vara i kontakt med sorg. Men min upplevelse är att är man i kontakt med sorgen på riktigt, ja, det är ju då den går att leva med. Det är ju då jag kan hitta ett läkande i det. Men sen övergår ju ibland det där, tycka synd om sig själv, till att jag blir ett offer. Och ett offer, och då pratar vi inte om ett offer som har blivit utsatt för någonting. För det är klart att där finns det ju en rent språklig term som heter offer.
Ja.
Men om jag sätter på mig den där offerkoftan... Och blir ett offer, då har jag ju också gett upp min kraft. Jag har slutat försöka sätta gränser eller säga ifrån. Jag har blivit liksom som en medberoende i situationen. Då kommer man också in på det här med kränkande beteenden och att uppleva sig som kränkt. Jag tänker att det oftast handlar om att vi inte heller har satt gränser. Och någon har fortsatt. Jag har fortfarande inte satt gränser. Men om jag även där går in i att jag har offerkoftan på mig och jag är kränkt, det blir liksom min identitet, då har jag slutat fortsätta strida för någonting, hävda min rätt, uttrycka mig, ta den plats som jag, alla människor har rätt att ta. Och det är det jag liksom värjer mig mot, och det är där jag vill att människor ska komma i kontakt med sin kraft. Det går att göra någonting åt det mesta.
Kan du ge ett exempel på något här kränkande beteende som du har sett? När du har varit ute så här med... Om vi då ska prata kanske specifikt om kvinnor och i karriären.
Ja, men det är ju som till exempel det vi pratade om för en liten stund sedan. Det här med att kvinnor pratar ganska fort och kanske tar en liten stund på slutet av ett möte. Och att män kanske brer ut sig och håller på. Och ett sätt att göra det är ju att säga att jag tänkte att jag skulle börja idag. Och jag kommer att hålla på en stund också. Och jag har väldigt intressanta saker att säga, så jag tänker att ni behöver nog lyssna nu. Så att jag liksom tar mig den platsen. Och jag märker till exempel i en grupp som jag var i, då skulle de få lösa en uppgift och jag skulle observera hur de löste uppgiften. Och de hade liksom fått lite olika ramar med, det här är beslutet ni ska fatta. Och ni har så här mycket tid på er och ni får själva välja vilka roller som behövs i gruppen för att kunna fatta beslut, bla bla bla. Ja, varsågod. Och så sitter jag intill och tittar på. Och det är ju, alltså det tar inte mer än 20 sekunder så har ena gubben sagt till tjejen att du kan väl ta anteckningar. Och hon bara fnissade lite och sa, vad då, är det för att jag är tjej eller? Ja, men ni tjejer skriver ju mycket snyggare. Och då fick jag ju sitta på händerna och bita ihop käkarna för att inte säga, för fan, trilla inte ner i den där enkla fällan. För hon gjorde det. Hon tog och antecknade. De här sakerna pågår hela tiden. Vi måste verkligen bli bra på att upptäcka dem. Eller som när man går ut på gatan. Jag har gjort en liten statistik på hur många gånger en man värjer. Du vet, om man kommer gående och så är det en smal trottoar, så någon av oss måste gå lite åt sidan. Det är verkligen 9 av 10 gånger så är det jag som kliver ut i sidan. Men jag har slutat med det nu. Jag går precis där jag går. Och så får de istället byta plats.
Men vad tycker du att hon skulle ha sagt, den här kvinnan, då när hon...
Nej, jag tar helst inte anteckningar.
Ja, det är så pass enkelt.
Och då kanske han hade sagt, ja men tjejer skriver så snyggt. Nej, jag gör inte det, jag skriver jättefult. Eller jag har ingen lust. Du kan väl skriva istället. Tänk om inte jag hade varit här då. Och det är ju också så här, alltså hur mycket har med manligt och kvinnligt eller maskulint och feminint att göra? Det finns ju kvinnor som har väldigt mycket maskulint i sig. Det är inte säkert att man skriver snyggt då.
Nej. Vad är manligt och kvinnligt? Det är också intressant.
Ja.
Men du pratar om det här, att man måste hitta kraften i sig själv. Hur gör man det då? För det låter ju så, nej, vi ska inte bli offer för du har förlorat kraften i mig själv. Men liksom, vad är kraften i mig själv? Alltså du vet, nu blir det ju...
Ja, nu blir det stort.
Nu blir det djupt och stort här.
Och, djupt och stort.
Ska vi meditera lite här innan vi kör igång?
Nej, men jag tänker att vi är tillbaka på det med mod.
Ja.
För det finns ju hela tiden. Det är som att det finns ju en vrålande grizzlybjörn i varenda liten stackars människa. Men har vi inte varit i kontakt så mycket med det, så är det inte säkert att vi liksom vet hur den låter. Hur låter jag när jag säger ifrån? Det kanske inte har prövat det.
Nej.
Och dels så kan man faktiskt flagga för det. Jag kommer ihåg att när jag började träna på att säga nej, att jag sa det då. Jag kommer att ha en tid nu när jag tränar på att säga nej. Så är ni lite beredda på det. Det handlar inte om att jag inte vill gå på era trevliga grejer, utan det handlar om att jag behöver träna på det här. Ja, det vet jag allt om hur man säger. Men nej, har jag inte tränat så mycket på. Och man kan göra samma sak i det här. Man kan gå in på ett möte och säga att jag tänkte idag att jag kommer att vara lite mer öppen än vad jag har varit förut. Jag tänkte att jag ska säga ifrån om jag märker att det är något som inte stämmer för mig riktigt och sådär. Så det kan vara bra att flagga för saker som man vill börja träna på. Sen ska man ju veta en sak, att alla gånger folk säger såhär, har du varit på kurs nu eller? Ja, det har jag.
Jag lyssnade på ett poddavsnitt så nu.
Ja. För när de säger sådär, har du varit på kurs eller? Då är det ju bara för att de är rädda för, vad är det här för någonting? Jag vet ju hur jag kan hantera henne, men det här har jag ingen aning om hur jag ska hantera. Att förbereda sig. Vad vill du använda din kraft till? Vilken relation är det som du behöver, där du skulle behöva säga ifrån? Eller hur ser liksom uppgifterna ut som du gör på ditt jobb? Är det saker som landar på dig för att du råkar vara tjej? Ja, men sluta med det då. Jag var också på en fest för ett tag sedan. En privat fest i ett hem. Och så märkte jag när jag kom dit att alla tjejerna stod i köket.
Ja.
Och höll på med maten och la upp det skulle vara någon slags buffé. Och killarna sitter i soffgruppen. Alltså det är så löjligt. Ja. 2020.
Ja, det är löjligt. Vad sa du då?
Nej, jag gick och satte mig med grabbarna.
Ja. Ja, det är bra.
Jag hade velat ta det ett varv längre. Jag måste oftast testa saker i lite olika sammanhang. Ja. För att idag, hade det varit idag, då hade jag gärna också sagt, hörni, ska vi inte ta och byta? Mm. Kom, kan inte alla tjejerna sätta sig här så får alla killarna gå in. Det kan inte bara, varför är upplägget så här? Mm. Liksom? Men jag tänker att olika saker har olika små steg att ta. Och ingenting av det här handlar ju om att bli någon oartig drummel. Det är ju inte det. Det är bara att belysa och få syn på saker. Och så ska vi se vad som händer om vi gör det annorlunda.
Ja, för det var intressant. För min pappa, vi lyssnade på ditt avsnitt innan det släpptes.
Ja.
I bilen tillsammans. Och då sa han, ja, men hon, för han gillar ju dig väldigt mycket. Och så sa han så här, hon är ganska liksom manlig i sitt sätt att vara.
Ja.
Sa han. Alltså att, ja. Får du höra det ofta? Det är ju synd egentligen att, för man ska inte klassa beteenden som manligt och kvinnligt, tycker jag.
Man kan skilja mellan manligt och kvinnligt, maskulint och feminint. För manligt och kvinnligt, det handlar ju mer om kroppsformen. Mm. Medan maskulina beteenden och feminina beteenden. Jo, men och vad är det då som uppfattas hos mig? Sa han något mer om det, eller?
Nej, men jag tror att det är mer det här, att du är väldigt, det här som du berättar nu, att du är väldigt rak,
ja.
Att du är liksom det här som vi definierar som manligt när det kommer till ledarskap till exempel,
ja.
När du säger så här, en man är rak och tydlig, då får ju en kvinna höra att hon är en bitch till exempel,
ja.
Det är ju ganska vanligt. Jag tror att det var det han utvecklade inte vad han tog det.
Nej.
På utan du är inte så mycket inlindad utan du är ju säger as it is,
ja.
Liksom.
Ja.
Jag tror nej, att det var det han,
ja, just det. Nej, jag är inte så inlindad av mig.
Nej.
Det är också någonting som jag måste jobba med ibland. För jag kan vara väldigt tanklös och bara säga saker. De kan låta väldigt hårda.
Ja.
Det är nog inte menat så hårt, men det kan låta väldigt hårt.
Ja.
Så det får jag liksom jobba med att hitta en balans i det. Nej, men jag är väldigt rak och jag ställer mycket frågor. Det är också så här, jag har liksom i min bakgrund väldigt mycket av det här anpassandet som vi har pratat om. Väldigt mycket av medberoende, väldigt mycket av att läsa in och försöka förstå. Oj, vad händer där? Vad ligger bakom nu? Vad måste jag vara beredd på? Och det är den biten jag kapar lite genom att fråga rakt på. Eller säga rakt på.
Mm.
Det blir lätt. Tycker jag då att vi kan förstå varandra när vi har en tydligare dialog, är lite rakare. Men det måste ju alltid vara en god intention. Jag måste ju vilja dig väl. Då kan det vara okej med den rakheten. Sen tror jag ju att i min arbetsmiljö, eftersom jag har jobbat så mycket med poliser och försvaret och väldigt mycket inom kriminalvården och med i USA där jag är och har ett workshopprogram där jag träffar både utbildar chefer på amerikanska fängelser men också träffar väldigt många interner som sitter. Det blir en tydlig dialog. Det blir liksom väldigt öppet och transparent och ärligt. När jag också kommer in i ledningsgrupper eller andra grupper med bara män så vet jag att jag har 30 sekunder på mig. Att sätta ett avtryck här.
Hur gör du det då?
Det är jag som håller den här workshopen nu.
Hur gör du det?
Jag säger det på en gång.
Ja.
Hej, nu ska vi jobba med den här gruppen idag. Och idag är det jag som bestämmer.
Ja, du säger det så rätt.
Ja,
vad får du för reaktioner då? Det är jättebra.
Faktiskt så, ja, någon gång är det någon som ska bubbla lite mera. Men, eller, jo, för jag säger ju också att jag kommer idag ha rätt att avbryta er när som helst. När jag hör att ni fladdrar iväg och pratar om saker som är helt irrelevanta så är det antagligen bara flykt för ni är rädda för att prata om det vi pratar om idag. Och då har jag rätt att avbryta er. Och det är liksom mitt schema som gäller idag. Och ni får inte ha era mobiltelefoner och ni kan stänga ner och ta bort alla datorer. Och vi plockar bort alla bord också, för vi behöver inte någon. Utan nu är det liksom, nu är det, och jag bryr mig heller inte om vilka titlar ni har här inne. Eller vem som har tjänat mest pengar eller vem som har liksom. Jag ser ju ibland att de har väldigt mycket streck på uniformerna, det är fina guldränder och så. Men det är inte det som är viktigt här inne. Det handlar bara om hur man beter sig här.
Och det är ju superhäftigt. Och tänk om man bara kunde göra det överallt. Jag tänker att det måste ju vara ett sätt att komma förbi. För det här måste ju du se ganska mycket när du är ute. Det här politiska spelet som vi pratar om. För det lever ju i näringslivet. Mm. Vem som, ursäkta mig, men slickar vems röv. Och vem man ska smöra för och inte. Och vem som pratar och inte. Det borde ju vara ett ganska enkelt sätt att komma in. Bara säga så.
Ja.
Det är så, hur svårt ska det vara egentligen, tänker jag.
Men det är ju, för jag tror ju att alla ser det.
Mm.
Och det är det jag menar med att alla har kraften inom sig. Alla har grizzlybjörnen inom sig som är där för att sätta gränser och så. Alla har egentligen magkänslan. Det är bara det att om vi inte ger den utrymme och tränar i att se och förstå och reflektera och höra vår egen röst säga ifrån och höra oss själva ställa de där frågorna som kanske är obehagliga att ställa eller våga visa sårbarhet, du vet, öppna bröstkorgen och säga nu känner jag mig väldigt osäker.
Mm.
Jag tror ju att när vi tränar på allt det där då blir det ju också lättare.
Mm. Men det som vi pratade om innan, alltså att komma in i ett rum som du kommer in och säger så här, nu bestämmer jag idag. Mm. Eller det här att nu ska jag gå in och öva idag på att våga sig ifrån, bara så att ni vet det. Det är ju väldigt avväpnande och bra.
Ja.
Men det kanske inte alla som vågar det, då kommer vi tillbaka till mod.
Ja.
Men vad skulle du säga till de som lyssnar, så här, var börjar man någonstans? Förstår du jag menar? Om man känner så här, jag går ofta hem med en dålig magkänsla.
Ja.
Jag blir ofta satt i lilla gummanfacket.
Ja.
Det här händer mig och jag känner att jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det.
Ja.
Var börjar man någonstans?
Ja, men jag tycker man kan börja med en situation.
Mm.
Vilken situation som kanske är återkommande skulle jag vilja förändra? Ungefär som att det här är en film, men jag kan ändra på en av scenerna.
Mm.
Så att slutet blir annorlunda.
Mm.
Och vad är det i den där scenen då som jag vill ändra på? Ja, men jag vill ändra på att han alltid säger sådär eller att det där alltid händer.
Mm.
Okej, så när jag åker dit nästa gång då måste jag liksom vara förberedd. Och då menar jag inte att man ska peppa upp sig och du vet, brösta upp sig som en så här, nu är det krig. Tvärtom.
Mm.
Så cool, lugn. Så liksom, för att annars så skrämmer vi människor.
Mm.
Så om jag tänker att jag vill göra annorlunda nästa gång så behöver jag liksom ha med mig det. För då tänker jag att man är mer närvarande.
Mm.
Man blir inte så påverkad av andra människors beteenden utan kanske har bestämt mig för, nej, idag så ska det bli på det här sättet. Så det brukar vara bra att ta en situation eller ta en relation. Och då är vi ju på det här med att reflektera. Och man behöver inte åka på retreat och sitta i 3 veckor med benen i kors för att komma fram till de här sakerna. Jag tror att alla vet.
Mm.
Alla som lyssnar har antagligen någon relation som de fortsätter att ha, men som de inte vill ha. Alltså det är någon knäppjök som man har i sitt liv som man bara, gud, om jag inte behövde skulle jag aldrig mer vilja träffa den här människan. Nej, varför gör du det då?
Vad är det man är rädd för?
Jag tror man är jätterädd för att såra människor.
Mm.
Man är rädd för att göra människor arga, besvikna, ledsna, allt vad det nu är. Men ibland är avslutade relationer rätt skönt för den andra också.
Mm.
Dessutom kan man ju inte plantera känslor i andra människor. Om du blir ledsen så är det din reaktion. Den äger du. Jag behöver bara ta ansvar för mig. Sen ska man ju göra det på ett schysst sätt såklart. Man behöver vara hygglig och ha återigen den här goda intentionen.
Mm.
Men jag tänker att man kan fundera på vilka relationer man har där man tycker att det tar energi. Det finns ju inte ens energitjuvar. För att ta någon din energi, då har den också varit tillgänglig att sno.
Mm.
Så jag tänker att man behöver vara mer noga med vart låter jag min energi gå. Det var någon som ringde mig häromdagen och berättade om någon situation. Och var inte det konstigt? Åh, var inte det konstigt? Jo, det var konstigt. Det håller jag med om. Så ringer nästa dag också. Åh, gud, jag kan inte sluta tänka på det här. Hur menade hon? Varför sa hon så? Bla, bla, bla. Ja, men vad tycker du jag ska göra? Vad ska jag göra? Och då sa jag så här. Som jag ser det så har du 2 alternativ. Antingen så ringer du upp den här personen och pratar med den. Istället för att ligga sömnlös på nätterna nu.
Mm.
Eller så skiter du i det. Sluta tänk på det.
Mm.
Ja, men jag kan inte förstå. Nej, men förstår du inte då?
Nej.
Det är väl ologiskt då i så fall. Människor beter sig inte hela tiden logiskt.
Nej.
Och då menar jag med att det går inte att tjuva någons energi om man inte liksom går med på det. Och sen finns det ju en sak som jag också tänker i det här lilla gummanfacket. om man ser sig själv, det, mentala förebilder är ju fantastiskt. Jag tror inte så mycket på att bara hålla på med massa affirmationer. Åh, jag är underbar. Och sen tycker jag plötsligt att jag är underbar. Jag är mera för att gå till, hur kommer det sig att jag inte kan tycka att jag är underbar? Var kommer det ifrån? Vem har lärt mig från början att jag är värdelös? Alltså jag tror mer på att gå lite mera på djupet. Men mentala förebilder, någon som jag kan tänka på, som snabbt kan påminna mig om det jag behöver när jag ska kliva in i någonting.
Mm.
Jag har haft mentala förebilder till exempel när jag vet att jag ska göra ett utmanande uppdrag, men jag måste också vara inkännande. Jag får inte bara utmana folk och trycka upp dem mot väggen för att kolla om de är livrädda. Utan jag måste också vara inkännande och lyhörd och mild och snäll.
Mm.
För det är jag också. Men då har jag en kollega till mig som är väldigt mild och snäll.
Mm.
Väldigt varm, lugn, fin. Inte utmanar, bara så här lugn och fin. Och då brukar jag tänka på honom en liten stund innan jag ska gå in där. För då vet jag så här, yes, nu fick jag tag i det hos mig. Liksom. Så mentala förebilder, superbra. Nästa gång ni ska gå in i något så här lilla gummanrum. Ja, men var inte en liten gumma då.
Var Elisabeth Kylenstierna?
Ja. Ja, eller var Grizzlybjörns Fanny.
Ja, men precis,
då.
Det kan man också. Ja.
Så
man ser framför sig.
Eller vad de nu heter, de som lyssnar. Kliv in med det.
Mm.
Och sen går det ju alltid att vara så här, när någon är så där lilla gummanaktig mot den och så råkar man trilla ner den. Det går ju att gå tillbaka och säga, du vet du, jag hörde att jag sa nej, men jag menar ju faktiskt ja. Jag hörde att jag inte sa ifrån, men du sa lilla gumman, men vet du vad, jag har ju ett namn.
Mm.
Alltså det går ju hela tiden att gå tillbaka och ta hand om situationen.
Mm.
Och skulle det vara så att man nu inte kan det för personen, det var någonstans där man bara träffar dem en gång, så gör det mentalt i så fall. Tänk, hur skulle jag ha svarat här om jag hade haft närvaro? Ah, då skulle jag ha sagt så här. Ah, bra, ta med dig den repliken och låt den ligga och gotta till sig till nästa gång.
Mm. Du började ju föreläsa ganska nyligen om att inte bli offer för situationer. Och att liksom lämna saker bakom sig. Var kom den inspirationen ifrån?
Ja, jag har liksom testat det ämnet några gånger nu. Det är ju fortfarande väldigt i sin linda. Men det kommer sig ifrån av att jag har fått en del uppdrag från olika arbetsplatser där man har haft väldigt många fall liksom, som man har behövt hjälpa till i och rodda med och hjälpa de deltagarna då i olika arbetsgrupper där det har varit väldigt mycket offerkofta.
Mm.
Och man blir ganska fridlyst i den rollen också. Det är ingen som riktigt törs prata med den personen till slut, för allt man säger kan plötsligt vara giftigt liksom.
Mm.
Och så har jag jobbat mycket med kvinnliga chefer som finns i mansdominerade arbetsbranscher.
Mm.
Och där har jag också märkt att när de inte har använt sin fulla kraft och blivit rätt utmanövrerade utav de här männen som har liksom, du vet, frågat, var är chefen då? Ja, men det är jag som är chef här. Jo, men var är chefen då? Ja, men du vet, så här, jätteantikt beteende. Då har de blivit ledsna och tyckt synd om sig själva. Ja, men då kan man ju inte göra något åt det. Man måste gå tillbaka. Gå tillbaka. Claim your space. Tala om vad det är som gäller.
Mm.
Och då har jag ju också märkt det här med hur mycket kraft man tappar när man går in i offerrollen. Man får ju byta ut offerkoftan mot någon slags supermantel istället.
Just. Men vad kan det vara för offerkofta man har tagit på sig då? Så vad kan det vara?
Att man tycker synd om sig själv.
Mm.
Att man tycker att man är utsatt för någon annans beteenden.
Mm.
Men om de inte kan utsätta dig, hur skulle det vara då? Mm. Om det inte gick? Ja, men det kommer aldrig gå att ändra på det. Nej, men om det gick att ändra, vad skulle du göra då? Alltså, det är ungefär som att offerkoftan, den är ju väldigt nopprig och stickig och äcklig, men den är också väldigt kletig.
Mm.
Om det inte satt fast det här kletet, om det gick att kliva fram, vad är det för första steg du skulle ta? Ja, men då kanske alla skulle bli jättesura. Ja, och om de inte blev det då? Jag tror att det handlar om mod, som vi har pratat om.
Mm.
Det handlar om sinnesnärvaro. Det vill säga, hur har jag det med mig själv just precis nu? Mm. Är det något jag behöver ordna och fixa med? Är det någon jag behöver säga ifrån till? Är det någon jag kanske ska också bjuda in mig till? Det behöver ju inte bara vara att man vill sätta gränser. Det kan ju vara att man vill hänga med folk också som man inte riktigt vågar fråga. Men sen gäller det ju också att så här, det jag formulerar på insidan, det får jag ju gärna lägga ut på utsidan.
Mm. Om jag formulerar någon mening eller någon comeback eller någonting.
Det här skulle jag vilja, men jag vågar inte säga det. Mm. Nej, men säg precis så då. Jag skulle egentligen vilja det här, men jag är lite för rädd för att säga det. Mm. Men nu har jag ju sagt det.
Det är bara att kasta sig ut på något sätt.
Ja, kasta sig ut. Ja. Vad är det värsta som kan hända? Vad är det värsta som kan hända?
Ja, men det är, jag tänker, är man rädd för att förlora jobbet? Eller för att folk ska bli sura, för man vill inte göra folk arga. Ja. Man vill inte göra folk ledsna.
Ja, men då kan man ju tänka så här. Om jag blir utsatt för någons oacceptabla beteende. Mm. Och så säger jag ifrån. Och då visar det sig att jag blir någon slags illa behandlad av det skälet. Då kanske inte det är platsen jag ska jobba på. Då har vi ju ett större problem än vem som sa något till mig. Mm. Och det vet jag att det är inte så lätt att säga. För man kanske bor på en ort där det inte finns så många olika jobb. Och jag har kanske en specialistinriktning där. Jag kan inte bara plötsligt börja jobba med något helt annat.
Mm.
Men då går ju jag i bräschen för en viktigare förändring. Mm. Som inte bara handlar om min lilla ruta som jag stod på. Utan det handlar om något större.
Mm.
När jag möter liksom människor och pratar om de här sakerna och vet att det finns ett väldigt stort motstånd, då brukar jag ju prata mycket om vad det är som är moderna beteenden och antika beteenden. Och det är ju ingen som vill vara omodern.
Vad är moderna beteenden då?
Ja, men det är ju att lyssna in alla och att vi kallar inte varandra saker. Att det här lilla gumman och direktören och allt det där. Jag vet, jag jobbar med försvaret där det var just det här med att de hade väldigt mycket guldränder på axlarna, och det var bland det första jag sa, att för mig här inne, så jag har ingen mera respekt för någon som har fler guldränder på armarna, utan det liksom, eller på uniformen, utan det handlar om hur ni beter er här inne.
Mm.
Och det intressanta var också att de som bidrog på riktigt var ju de som inte hade några ränder alls.
Mm.
Så vid ett tillfälle så sa jag att nu måste någon med ränder svara. För det är ni som har kallat in mig hit. Då behöver ni också vara aktiva och vara goda förebilder.
Vad sa de då?
Det var helt tyst. Till slut fick jag peka ut den. Du där med guldränderna. Du verkar ha många ränder. Nu får du säga något.
Du är rätt modig. Ja. Vad sa han då?
Ja, då kom det något svar.
Ja. Mm. Vad beror det där på då?
Ja, men alltså, många människor springer och gömmer sig.
Ja.
Och det är ju, vi kan ju ha olika typer av uniformer på oss. De kan ju se olika ut liksom. Mm. Men för mig är det bara människor. Det spelar ingen roll vilken titel någon har. Det är bara människor.
Ja, för det där med guldränder, det kan du applicera på titlar, på,
ja, men
på informella led. Alltså, de finns ju allt överallt.
Möjligt. Absolut. Jag kommer ihåg ett jobb jag gjorde där det var en direktör som skulle avtacka mig efter någon slags föreläsning jag hade haft för massa personal, och så sa han att det här var väldigt intressant, och ja, tänk vad roligt att en kvinna kan vara så stolt över sig själv också. Jag bara, vad
menar du nu?
Vad säger du för något? Nej, men alltså, det var ju positivt. Ja, fast om du lyssnar på vad du säger nu egentligen, så är det ju en väldigt intressant mening som vi skulle kunna kika lite på. Det är ju det är det jag menar med att det är liksom så grundläggande i hela så här basen av hur vi tänker, hur vi förhåller oss till de här sakerna.
Mm.
Det finns mycket att göra.
Mm.
Väldigt mycket att göra i det här arbetet.
Mm. Ja, vi har ju pratat i en timme och en kvart nu. Har vi det? Tiden går fort.
Känns som 5 minuter.
Ja, tiden går ju jättefort när man spelar in podd. Så uppenbarligen, så vi kan ju prata länge om de här frågorna. Men är det något du känner att vi har missat nu? För vi måste börja avrunda lite grann.
Men jag tycker att det är spännande hur vi rör oss hela tiden. Det är som att vi rör oss i en väldigt fin, snårig skog.
Ja.
Vi hittar till olika stigar så här som vi... Och så, vad finns det här borta? Och så kliver vi in där. Du är ju helt fantastisk i att liksom... gå steget före i den här snåriga skogen. Men det känns ju som att vi har hela tiden hållit oss till det som det ändå handlar om. Sträck på dig. Claim your space. Uttryck dig. Och har du inte gjort det, gå tillbaka och ta hand om det. För det är ju också så här att vi gör ju inte det här bara för oss. Vi gör ju det här för alla som kommer efter. Och det gäller i alla led. Alltså en arbetsplats som jobbar med sin arbetsmiljö gör ju inte det bara för de som jobbar där nu. De gör ju det för alla som ska anställas också, som kliver in i en god kultur. Så när jag har gjort saker där jag har sagt ifrån för min del, då gör ju jag det för inte bara mina tre döttrar utan för alla andra döttrar och alla söner också för den delen. Det är jätteviktigt.
Claim your space.
Claim your space, säg ifrån. Styr upp världen liksom. Där det har blivit fel. Styr upp det. Då. Det kan alla göra. Och kan man inte, då får man skaffa lite medsystrar och lite hjälp. Ta liksom så här ett omtag.
Do a retake.
Ja.
Vilket långt samtal i en snårig skog. Men vi tackar dig för den här gången och sen kanske du kommer tillbaka igen, det vet man aldrig.
Inte alla har tröttnat.
En comeback gång på gång här. Tusen tack för att du har varit med igen.
Tack för att jag fick vara.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni alla känner er lite mer pepp nu att våga stå upp för er själva och hitta den där inre grizzlybjörnen som Elisabeth pratar om. Det är inte alltid lätt, men vi kan i alla fall försöka och öva på att stå upp för oss själva och liksom få känna den där häftiga känslan som det faktiskt ger. Jag hoppas ni får en fortsatt grym vecka. Och sen så hörs vi ju på onsdag igen.